James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Live från Studio 1 i Stockholm, Studio 2 i Malmö och Del Hombre Blanco Stampas bar i Madrid. Vi ger er The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde. Med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doctorow.
John Wilander Lambrell.
Hola John, hola.
Hola, 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 amigo.
Ja, hur länge har du tänkt vara i Spanien?
Si.
Okej, okay. Ja, gud, du tappar språket snabbt.
Har han redan börjat dricka? Är det inte lite tidigt för det?
Ja, jag tror att...
Porqué?
Ja, nej, en sån där, ska man säga, en sån som man vet med Staffan Heimersson och sån här, den här lite äldre tidens utrikeskorrar som då kombinerade utrikesjournalistik med ett intensivt drickande. Jag tror att det är lite det som är Johns nisch.
Ja, mer fokus på det ena än på det andra.
Okej då, John, det är dags för Jombolan och jag vet ju att du är i Spanien, så därför har jag anpassat vinjetten lite grann. Jag hoppas du gillar den. Välkommen.
En un mundo sin paz, solo hay un hombre que puede salvar a las mujeres.
Aguardiente todos los días.
Todos los días no, ¿eh?
John Wilander Lambrell es John Wilander Lambrell. En la película El Chupacabra Vital.
Dags för Jombolan varje dag. Så plockar du fram den och så drar du lite grann i den, skakar lite grann och så kommer det någonting ur änden på den, och det är ofta då en lapp där det står någonting. Och vad står det på lappen idag?
Pandemin är över, står det.
Vad spännande.
Nej, men Anders Tegnell meddelade ju nyligen att han slutar som statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Och han har ju tidigare sagt att jag kommer inte sluta så länge det pågår en pandemi. Men då kan man inte dra någon annan slutsats av att han nu slutar än att pandemin är över. Eller hur?
Ja.
Det blir i alla fall någon slags paradigmskifte, så är det ju.
Och det är också slut på de här presskonferenserna nu.
Ja, men han känns ju som en sån som inte skulle lämna skeppet förrän han vet att det är safe. Så på så sätt så är det ju ett otroligt symbolvärde i att han tar klivet vidare nu. Att han är så här, my work here is done. Liksom, släppa micken går. Också lite sexigt.
Sexigt? Att sluta på jobbet?
Ja, det är ju det. Det är lite sexigt för någon som säger upp sig och bara, ja, nu går jag vidare.
Fast det beror väl på om det är Gunnar på ekonomin som får gå för att han dricker för mycket, så står du där och suktar efter honom.
Ja, Gunnar, sexigt.
Inte ens hans fru tänder på honom längre, men du.
Men stackars Gunnar, nu blev det nästan sorgligt.
Men direkt när Tegnell gick ut och sa det här, alltså började jag märka av ett, liksom, en beteendeförändring hos folket i mina sista dagar i Stockholm. För att liksom, det var ju mycket skit under pandemin som vi behövde dras med. Framförallt då att man inte fick stå på krogen och sådär. Men det förde också med sig ändå några bra grejer, har jag liksom kommit fram till så här i efterhand. Nu när de här grejerna börjar dyka upp igen. Är ni med på vad jag menar?
Mm, ja, du får gärna utveckla lite grann.
Alltså grejer som pandemin förde med sig som egentligen var ganska positiva, men som nu återvänder. Och en sån grej var att direkt när jag såg nyheten om att Tegnell slutar, så gick jag till gymmet, började köra på en maskin där, och så kom det fram en kille och sa någonting som jag inte har hört sen innan pandemin. Han sa då, kan jag köra emellan?
Oj,
Har ni hört talas om det här fenomenet köra emellan på gymmet?
De ska ju dö.
Det är en viss typ av kille som gör det där. Det är ju nästan alltid en kille. Och det är ju en kille som känner sig väldigt hemtam på gymmet. En kille som ser gymmet nästan som en förlängning av hans eget vardagsrum.
Ja, och det är väldigt märkligt det här, för att det är liksom, jag har stått och väntat ofta på en maskin. Sen när maskinen blir ledig och jag sätter mig där, då är det någon som vill komma och köra emellan. Och hela tanken med dem, om man inte har hört talas om det här, det är alltså att efter att jag har kört ett set, då ska liksom han hoppa in och köra, och sen ska jag köra efter. Det är väldigt sjukt allting, det är liksom, det är väldigt intimt på något sätt. Och jag menar, det här kunde man inte göra under pandemin, för då var man ju tvungen i sådana fall att sprita av maskinen mellan varje gång man skulle köra emellan. Så det här har återvänt nu, och det gillar jag inte. Det andra som försvann under pandemin men som nu är tillbaka, det är att smaka av varandras mat när man är ute på restaurang.
Det där älskar jag.
Ja, det här hatar jag, för det här är någonting som jag som vegetarian och alla vegetarianer råkar ut för. Det vill säga, man beställer in sin vegetariska rätt och de andra vid bordet som äter kött beställer in lite olika och säger dem, åh vad spännande, du har vegetariskt, får man smaka av den? Vad spännande.
Ja, de vill bara förstå.
Fast för vem? Det här vet jag inte.
Nej, men inte du, för du tror ju bara att vegetarianer äter morötter. Så att, ja, det här gäller inte dig, men ja, andra gör det.
Nej, jag tycker att det är oroväckande att så mycket av det du äter består av kol.
Ja, men vad fan. Vad är det för fel på kol?
Alltså, kol är otroligt gott. Plus att det är bra för tarmfloran, Messiah. Du borde testa det.
Ja, man kanonpolitiker också. Helmut.
Helmut Kohl.
Men inget av det här är ju egentligen någonting mot den stora grejen som nu är på väg att återvända. Och det var ju en så väldigt stark trend innan pandemin, och de här jävla hälsoråden. Mm-hmm. Alltså, det var ju en hälsotrend som fanns liksom innan pandemin. Det var böcker och fan poddar och serier och skit som handlar om vad man ska äta och allt sånt där, och tarmflora och allt sånt. Sen liksom under pandemin så försvann ju det där, för det enda hälsorådet var ju typ så här, du ska inte bli förkyld. Alltså, hosta inte bland folk, vilket är ju liksom mer rimliga hälsoråd. Men nu är de gamla hälsoråden tillbaka, och man har glömt hur jävla vidriga de är. Jag lyssnade på en podcast som heter Hälsa för ohälsosamma. Har ni lyssnat på den?
Nej.
Det var David Eberhard som hade den, och nu är det någon annan som har tagit över. Och då hade de en kvinna som heter Martina Johansson, som är någon slags sån här hälsoexpert. Som, ja, de här börjar nu liksom krypa tillbaka in i det offentliga rummet. Och hon hade då ett sånt här, en hälsoråd, eller vad fan man nu ska kalla det, som var ett jävla mindfuck, alltså. För alla de här människorna tjänar ju pengar på att folk tänker på sin hälsa. Mm. Och när hon sa någonting här så tänkte jag, fasiken, nu är de här hälsomänniskorna tillbaka med full kraft. Och det här var nästan det sjukaste, alltså, budskapet jag har hört av en sån hälsoexpert. Vi kan väl lyssna på det och bara försöka ta in vad det är Martina säger här.
Jo, men jag tycker att man ska försöka förstå sig på lite hur man mår. För att många i dagens samhälle mår ganska dåligt utan att de själva kanske är medvetna om det.
Alltså, kan ni ta in det där?
Nej, alltså, jag förstår inte heller. Det där är också någonting som alla säger hela tiden, att folk mår så fruktansvärt dåligt. Men gör de det då?
Nej, men alltså, du kan må dåligt utan att känna till det.
Ja,
vad betyder
nej.
Det? Alltså, om man mår dåligt så mår man väl dåligt. Då känner man väl att jag mår dåligt.
Vi hade ju en gemensam vän som hette Dumgurra. Ja, han hävdade ju då att en kille som gick hem med nya... Vi hade ytterligare en bekant som gick hem med nya tjejer hela tiden från Stureplan då. Det här är väl 15 år sedan. Och då sa vi, ja okej, det låter ju härligt för honom. Och då utbrast ju Dumgurra, men hur tror han mår egentligen?
Han mår skit, fattar du väl. Nej, men det är det som är en jävla märklig grej, att man kan må dåligt utan att känna till det. Alltså, de här hälsomänniskorna, inte bara vill de åt människor som mår dåligt och profitera på dem, de vill också åt människorna som inte mår dåligt, för de mår egentligen dåligt, och det är bara att de inte känner till det. Ja, så det är den här hälsotrendskiten är nu tillbaka, och jag gillar det inte. Det hade gärna fått stanna i pandemin.
Så där säger du nog bara för att du egentligen mår dåligt, va?
Men jag mår ju bra.
Är du verkligen säker på det? Om du tänker efter.
Ja, nu vet jag inte längre.
Igår i Messiahs minut så lovade jag att jag skulle gå igenom hela den spektakulära historien om då när den kristna sångerskan Carola Häggkvist var med i Let's Dance förra året. Det var en väldigt spektakulär resa, och nu är det så vitt jag vet då imorgon, eller idag, men det har blivit imorgon sen igår, och ja, då är det helt enkelt dags för det här. Messiahs minut. Jag antar att ingen av er är någon rejäl sån Let's Dance-fantast, men jag är ju ändå, jag har ju själv varit med i programmet och det blir ju såklart ofrånkomligen så att när man har den gudsgivna talangen, talang till låns från Gud, som jag tror att Tony Irving sa då när jag var med, så blir man ju såklart intresserad. Det är ju svårt att komma ifrån.
Mm, ja. Jag tänker att du borde ändå ha haft någon form av PTSD efter det där, men med tanke på att du gick och så.
Ja, det gick bra. Jag åkte ju, det var ju elitidrottare som åkte ut innan mig och så vidare. Så att det handlar inte om mig. Det handlar om då förra året Carola Häggkvist var äntligen med. Och det var liksom så fokuserat på henne hela tiden. Hela det årets upplaga var liksom byggt på Carola, att hon äntligen då var med efter många år av nej tack. Och det kan ju hända då att pandemin spelade in. Hon kanske inte hade kunnat ta sina julkonserter och göra sina julgig och sådär. Så att hon kanske behövde lite snabba cash. Vad kan hon ha fått? 1 miljon? 2 miljoner? Ja. Båda de siffrorna är ju faktiskt rimliga. Så att det var en framgång för TV4s castingbyrå. Alla de som jobbar med casting på TV4 hade råstånd hela den här säsongen. Och de kunde inte dölja det.
Carola, jag råkar ju veta att du är ju en av de första som fick frågan när Let's Dance drog igång 2006. Nu 15 år senare stod det här. Vad fick du att tacka ja?
Ja, men det är väl tajmingen också i livet.
Kejo, vad går genom ditt huvud just nu?
Det känns ju otroligt att äntligen få stå här och lära sig alla dansarna, men framförallt otroligt att få andas samma syre som Carola.
Alla deltagare, alltså, oavsett om man var då Carola eller inte, var liksom tvungna att förhålla sig till Carola, och många av frågorna då från David Lindgren och Petra Mede rörde sig kring Carola. Alltså, det var inte så mycket hur går det själv här med dansen, Kejo, utan det är mer hur känns det nu för dig, Kejo, och röra dig i samma rum som Carola. Så att alla var liksom överens redan från början att det här är Carolas år. Ja, men direkt från början, redan i första avsnittet, så var alla andra då statister i den här upplagan, vilket man kan tycka vad man vill om. Man är ändå känd, man har ställt upp, man har avsatt massa tid för det här, för att då utveckla sin dans och få någon slags strålkastarljus. Men då handlade det bara om en annan person. Jag vet inte vad de andra tyckte om det, men TV4 kunde liksom inte välja bort den stora stjärnan, och det var väldigt uppenbart hela tiden.
Bara här ikväll så har vi 3 generationer representerade i Let's Dance.
Exakt, här har vi de som var med redan när Carola slog igenom 83.
Mm. Och här har vi, ja, gänget, eller man ska säga, som anslöt lagom till att Carola vann Eurovision 91.
Och så ungdomarna då som hoppade på tåget när Carola i blå klänning sjöng En evighet och vann Mello 2006.
Och sen har vi naturligtvis Carola själv, denna institution. En kvinna som inte låter sig placeras varken i tid eller rum.
Ja, ni förstår, de andra deltagarna var liksom bara, de placerades ut på en skala för när blev ni frälsta av Carola.
Vad roligt. Alltså, allt är liksom ett nytt mått. Ett universalmått.
Vad befinner man sig själv på den där? 85, vad gjorde Carola då?
Men det var väl Främling. 86 var väl Främling?
Jag skulle säga att Främling var 83. Jag vet inte, jag höfter det här. Jag har inte Carolas skala framför mig. Men sen var väl Mitt i ett äventyr 90, tror jag. Och sen 91 var Fångad av en stormvind då. Ja. Strunt samma, ni som lyssnar får placera in er själva på den här skalan. Det är ingenting jag kan göra åt er. Men det där året också som hade varit då innan förra året Let's Dance. Ni minns 2020, det var ju en väldigt konstig tid. Det var ju nästan spöklik tid. Ingenting hände, allt hände. Tiden gick egentligen i en helt ny typ av fart. Och man gick i väntans tider. Man visste inte riktigt vad man gick och väntade på, men man gick och väntade på någonting. Det kändes som att hela svenska folket gemensamt då väntade på någonting. Och vad var det då? Minns ni vad man väntade på? Var det vaccinet, eller var det att få träffa sina äldre släktingar igen, eller var det att kunna resa? Nej, det var något helt annat man hade väntat på.
Jag tror inte att jag överdriver när jag säger Carola, det här är dansen som hela Sverige har väntat på ikväll. Och du gjorde inte Sverige besviken.
Det var inte det man hade föreställt sig när pandemin började, att man ett år senare skulle få sin belöning i form av en dans av Carola. Men det var det blev, och det var vi väl väldigt nöjda med. Sen då när det var dags för henne att kliva ut på dansgolvet. Jag vet inte om ni hör det här nu. Vi ska se, för det är ofta det är en liveorkester på plats. De spelar ju då musik, ja, som orkester ofta gör. Och då vet jag inte om ni märker det, att det känns som att de nästan, till och med orkestern hejade på Carola. De spelar ju då olika versioner av populära låtar. Det kanske är liksom Veronica Maggios Jag kommer i någon slags bossa nova version eller du vet, Magnus Uggla Jag dansar aldrig nykter i någon sån quickstep version. Men när Carola dansade då sin första dans förra året, så var det som att de tog i från tårna.
Carola och Tobias i en tango.
Jag hör, det är jävla pampigt.
Ja.
Det är en sån musik som brukar ligga över inspirational quotes.
Ja, det var jävla, det var otroligt spännande. Sen då fick du ett ganska tragiskt slut det här. Jag vet, John, du undrar hur det gick. Ja, det slutade ju inte så väl. Carola gick då in i någon slags vägg. Hon blev utbränd. Och Aftonbladets främsta skjutjärnsreporter var den som först fick beskedet en tidig vardagsmorgon. Och jag minns exakt, jag tror vi alla minns exakt var vi var när vi fick beskedet. Så här lät den Aftonbladet rapporterade om när Carolas Let's Dance-resa fick ett väldigt snöpligt slut.
Nu på tisdag morgonen så nåddes vi av informationen från källor inom Let's Dance-produktionen att de informerats om att Carola Häggkvist valt att hoppa av tävlingen. Vi sökte TV4 om detta, vi sökte Carola och hennes presskontakt om detta. Men nu har TV4 gått ut och bekräftat att Carola hoppar av Let's Dance och gör det av hälsoskäl, av medicinska skäl, uppgav till och med TV4-nyheterna att det var.
Det är otroligt sorgligt slut på en sån resa som verkade så inspirerande från början.
2021, året då Carola hoppade av Let's Dance.
Det var ett tragiskt slut på en resa som i början verkade så himla inspirerande och härlig. Vi får hoppas att årets dansare kan undvika att gå det här ödet till mötes. Klara doktor, vad har du tänkt på?
Nej, men jag berättade igår om den här reality-serien Byron Bay som jag tittar på. En annan serie som jag börjar titta på nu rätt mycket på morgonen när jag går upp, det är då Wahlgrens värld, senaste säsongen. Jag var ju otroligt trött här nu i veckan på att slå på morgonstudion och nyhetsmorgon, för att det har varit otroligt tungt kring krigsrapporteringen, och framförallt nu när de har bomber liksom det här sjukhuset och det här BB-avdelningen och förlossningen och sådär. Det ligger liksom lite för nära när man själv har fått barn. Så nu häromdagen då så gick jag upp med min dotter Betty och så slog vi på TV:n och satte på Wahlgrens värld, nya säsongen, avsnitt 1. Och då kom vi rätt in i den här diskussionen.
Vad var jag skulle säga?
Säg inget sånt där nu.
Nej, alltså, jag kan
inte ens lyssna på din podd längre. Nej, men... för att det är så här, nu har vi hört i 22 avsnitt att du har sex. Vi fattar.
Det var ju du som började. Du outade mig.
Jo, men alltså, någon
min
jävla
haft sex.
Fucking måtta får det vara. Alltså.
Nej, men alltså, jag ångrar ju alla år nu som jag har suttit och sagt att hon måste få ligga och att jag har varit så taggad för det, för att... Alltså, hon tror ju att ingen annan i världen någonsin har haft sex förutom hon och Christian.
Men nu måste du faktiskt sluta. Alltså varenda story är en sån här, hur får man vara så här lycklig? Alltså,
vill du ha det värsta då? Jag har ju lite så här bild på oss på Instagram. Du har någon som har skrivit så här, jättekul för dig eller er att ni är nykär och allting, men jag bor granne med er och jag hör er på nätterna.
Att en granne har hört. Usch, vad äckligt. Och skriker han också? De är bara där borta och skriker. Så blir det så jävla äcklad alltså.
Nej, jag tycker du får faktiskt sluta nu.
Med sex?
Och förlåt mig, men vem stönar så högt alltså? Så jävla skönt är inte sex faktiskt.
Man tror ju att man ska vara lite fredig och tänka Wahlgrens värld, hur folk kan det vara? De liksom kanske åker och tittar på några möbler eller något sånt där. Och så går man liksom från kriget i Ukraina, slår på det här och hamnar mitt i Pernillas fucking knullresa till Mallorca med sin nya kille. Och hon har då till och med liksom sår på knäna och plåster för att hon har då knullat sig till trasiga knän.
Nu vill jag inte vara, jag vill inte vara sån, men hur... Alltså, varför är hon... Eller vad gör hon på knä? Alltså hon...
Vadå, du har... Det är klart att man kan ha sex på knäna som kvinna, eller? Du har, aldrig... har du talat om doggy style?
Har du det?
Ja. Nu ringer en klocka. Men...
ja, men...
en vag klocka.
Men då är... Jag såg faktiskt nu när jag var på semester, jag vet inte om du vet det, John, jag var på semester i Egypten. Då såg jag två katter som hade sex i doggy style.
Det är din relation till doggy style. Två katter i Egypten.
Nej, inte bara.
Det är inte riktigt samma sak. Katter går på fyra ben, människor går på två ben. och så vidare.
Skulle jag behövt veta för många år sedan kanske.
Men det jag skulle säga då var att jag sitter där och jag har min 10-åring med mig och inser att så här, krigets Ukraina kanske hade varit att föredra den här morgonen, för det som händer sen är ju att då Betty börjar ställa frågor om sex. Och jag har alltid haft den här policyn att jag ska liksom inte ljuga för mina barn. Jag har ljugit lite för Sam. Han är så pass liten ännu så jag kan ha sagt att om han tar fler vitaminbjörnar per dag så kommer hans mun explodera. För han vägrar liksom ta ett nej. Du får inte ta en till vitaminbjörn. Det kan vara dåligt för kroppen och så vidare. Men med Betty och såna sexgrejer och sånt där så kan jag liksom inte riktigt ljuga. Så jag var ju tvungen att förklara för henne. Nej, Pernilla Wahlgren har inte sex för att hon vill bli gravid. Man kan som vuxen ha sex fastän man inte vill bli gravid. Bara för att man tycker att det är lite skönt. Och då kommer följdfrågan. Men vad är det som gör att det blir skönt? Och så måste jag förklara begreppet orgasm. Och vad det är för någonting. Och sen så det blir liksom bara fast så här.
Det behövde du ju inte riktigt.
Vad skulle jag säga då?
Alltså, nej, men man kan väl bara lämna det, att det är skönt. Alltså, man behöver inte gå in i detalj. Jag minns en kille som heter Micke som gick i mitt lågstadie. Han var ju, när man ser tillbaka ibland på vissa sådana här bekanta man har haft. Han var ju 7-8 år. Och han brukade då ta sig in i tjejernas omklädningsrum och liksom lägga sig och jucka på dem. Och det här var ju då många år innan.
Det här var innan Me Too.
Ja, det får man ju säga, ganska många år innan. För jag minns att lärarna bara liksom var så här, Micke, det där är icke okej. Och sen var det över liksom, hans olika då, övergrepp i olika omklädningsrum. Och då minns jag att han läxades upp av en 9-åring som gick i skolan också, som hette Jessica. Det var en jävligt lillgammal skola gick på mitt inne i Vasastan i Stockholm.
Verkligen.
Hon försökte då förklara för Micke att så där kan man inte bete sig. Hon var alltså då mer vuxen än lärarna. Och så sa hon, Micke, när du blir lite större så kommer du vilja ha sex med andra människor. Och det är så skönt, så det är skönare än någonting du kan föreställa dig. Och jag stod där och var 7 år och bara, okej. Ja, men jävla. Jag vet inte vad som, jag vet inte vad som pågick. Så här, efterhand har jag många frågor kring det här. Ja, men det var min första liksom, det var min första introduktion till sex.
Ja, okej. Okay. Nej, på den nivån pratade jag inte om det. Jag sa liksom det med att när man blir äldre så kan man tycka att det är liksom skönt och så härligt och så. Det är någonting vuxna typ gör med varandra och så, och man kan göra det även om man inte vill göra det med barn. Men det är så fruktansvärt jobbig grej. Och sen efteråt så var jag tvungen att skicka ett sms till hennes pappa. Och han är ju inte en person som gärna pratar om sex. Så jag var lite så här, jag bara, jag antar att det är jag som kommer få ta alla de här samtalsämnena framöver. Och han bara, absolut, tack så jättemycket. Det är toppen att du vill göra det här. Så att ja, det blev lite tidigare än vad jag kanske hade tänkt mig. Och tack som fan Pernilla Wahlgren och din jävla knullsemester. Alltså jag säger som Bianca, kan vi inte bara få slippa höra? Okej. Okay.
Vet du vad, Klara? Vet du vad jag gör? Jag räddar dig i den här situationen. Jag ska försöka få fram numret till Jessica. Hon måste ju vara en 40 år idag. Hon måste ju bli ännu bättre på att lära ut om sex än vad hon var då.
Hon kan förklara för dig hur det är att ha sex på knä.
Allt jag minns var att hon hade stora glasögon på sig. Hur svårt kan det vara att hitta?
Leta efter glasögonen bara.
Det är i och för sig en konstigt inslag i Efterlyst, men... Vi ska strax gå på helg. Jag har en jäkla spännande musikgäst som står här och stampar i kulisserna. Jag vill bara få lite, vad ska man säga, återupprättelse. Jag vet att speciellt du då, Klara, förra veckan hånade då mina mexikanska matkunskaper. Jag hade ju då i mina tassos, jag äter ju varje fredag, äter jag ju då mexikanska delikatessen tassos, och så har jag ett nytt tillbehör varje vecka. Mm. Och förra veckan då så hade jag ner lite vaniljstång i köttfärsen, om du minns det.
Fan vad vidrigt.
Nej, verkligen inte. För att då har Amanda Ling hört av sig på vår Instagram @thedailymessiah. Hon skriver här: jag jobbade tidigare på en mexikansk restaurang och vi använde ofta just vaniljstång i vår mat. Bland annat gjorde vi en riktig chiligryta där vår mest prisvinnande ingrediens var just vaniljstång. För kännedom till Klara och de andra. Puckosanna, klart slut.
Ja.
Tack Amanda för att du hör av dig.
Ja, men, nej, jag köper inte det. Nej, jag köper inte det där. För att det är skillnad på att göra en sån här gryta och att du står hemma och steker din Ica-färs med lite vaniljstång. Ja, I rest my case.
Det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. Messiah testar alla tassos som finns. Hej!
Hej, hej, hej! Det är fredag, det är den 18 mars. Och idag ska jag göra någonting nytt. Jag ska då ta ett tips från en av våra lyssnare. Det är så kul då när de hörde till exempel om vaniljstången förra veckan. Så det är många som hör av sig. Har ni någon egen spännande kryddning på era tassos? Ja, Rebecka Wendersten hörde av sig till vår Instagram. Och hon skriver: det här är fantastiskt, det här måste ni prova. Ni ska då in med nachotallrik i ugnen. Nachos, det är kanske inte många i Sverige som känner till. Det är de här, de ser ut som chips egentligen. De är lite hårdare och sådär. Och så är det ost på och så vidare. Och det man ska ha på då, säger Rebecka, det är alltså lakrispulver. Man ska då strö ut lakrispulver över ostnachosarna, in i ugnen, en snilleblixt på fyllan som efter 10 år fortfarande är hennes egen specialitet. Så vi tackar Rebecka. Idag, då, denna fredag har vi på våra tassos lakrispulver. Där har ni det!
Det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. Messiah testar alla tassos som finns.
Hej! Spännande. Under alla mina resor då till Mexiko och Latinamerika så har jag faktiskt aldrig sett just lakrispulver. Det är ju jäkla spännande och det är väldigt roligt. Det är väldigt, väldigt roligt.
Snabb fråga bara. Mm. Har du varit någon gång i Mellan- eller Sydamerika?
Verkligen, många gånger. Många.
Nej, du har aldrig varit där.
Varje fredag.
Nej, jag visste. Nej, men jag är i sinnet varje fredag. Men Clara ringer några klockor om jag säger Cancun. Ringer några klockor om jag säger Ilisis och så. Ringer några klockor om jag säger Elato del Patonos. En liten ö där faktiskt tortillabrödet en gång uppfanns. Där var jag en gång 2007.
Hur räcker det?
Vi hörs, nu står han och stampar. Det är Andreas Jonsson som är här i studion. Han ska spela en specialversion av Rebecca Black's Friday. Han skickar in oss i helgen. Tack för att ni har lyssnat. Vi älskar er. Vi hörs igen på måndag. Hej, hej.
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 Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the week. Everybody's looking forward to the weekend. Partying, partying, whoo. Partying, partying, whoo. Fun, fun, fun. Looking forward to the weekend.
Podplay, en del av